Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bodin och sitter här idag tillsammans med Camilla Ranje-Rodin och med Hans Bodin. Hej!
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 Vi har ju fått en fråga under väldigt, väldigt, väldigt många år, och det var tydligast när vi fick ett mejl ganska nyligen om hur lång tid tar det innan man blir bra? Eller hur lång tid tar det när man läker? Och vi kan faktiskt utgå lite grann från det mejlet vi fick, för det var ett så bra case, eller så bra exempel. Vad sa du?
Jag tänkte säga, frågan var ju, eller mejlet var ju snarare att påpeka hur lång tid det kan ta att läka.
Hur lång tid det kan ta att läka. Ja,
att det kan ta väldigt lång tid att läka, inte hur lång tid det tar. Det varierar.
Ja, men det är det som är det vanliga svaret på frågan hur lång tid tar det innan man blir bra, är ju att det beror på. Mm. Och det är väl det vi tänkte prata lite grann om. Alltså hur är det att läka? Hur lång tid tar det att läka? Hur lång tid kan det ta att läka? Vad finns det för faktorer som påverkar? Och hur förhåller man sig till sin egen läkningsprocess egentligen? Mm. Hur som helst, så mejlet önskade ett samtal kring tålamod under behandlingsprocessen. Framförallt om man har haft problem länge och vad det innebär. Och den här personen hade då haft problem i 40-55 år och hade nu i 2,5 år successivt blivit bättre och bättre. Och varit på ungefär 30 behandlingar och börjat göra livsstilsförändringar och börjat se på sig själv på ett annat sätt och börjat ta sig an sin kropp på ett annat sätt. Men just det där med hur man förhåller sig till det. För att Hans har ju i podden till och med tagit upp flera exempel på där det har tagit alltså lång tid. Alltså en behandling i veckan under lång tid, eller ibland har tagit flera år, eller ibland så var det som att du stod och stampade på ett ställe och så sen så efter ett tag så var det något som hände och då bara kom det framåt. Vad är din take på den frågan eller på det ämnet? Alltså tålamod kring behandlingsprocesser.
Jag tror utifrån det som kanske Camilla tog upp, vad man behöver för att läka, så finns det ju en sak som är med. Det enklaste exempel som är, det är jag tror jag berättade det någon alldeles nyss, att när jag kom på en golfklubb, då kom det en kille som hade stukat knät i en olycka. Alltså fotbollsspelare. Han var kanske 10 år, han hade mött någon 12-åring som mycket större som hade landat på annat och fått en vridning i knät, och han gick, hade ont som 17. Så sa jag till han, vill jag ska släppa trycket på knät så att det går, då går läkningen fortare. För det blir av med det som egentligen belastning i knät. Ja, pappan tyckte det var intressant då. Han tyckte så att jag gick iväg dit med han. Så satt och så gjorde vi tryck och lastning. Det tar inte så lång tid, kanske 5 minuter på varje ben. Och sen så sätter han ner benet och så skrattar han. Så nu gör det inte ont längre. Och då ser du, det går ju extremt fort. Men då har det också någonting som har hänt som är en olycka, alltså med för mycket tryck, alltså en olyckshändelse som kroppen, som fascian och den levande kroppen ska ta emot. Om det då är nära att du får alltså en ledbandsskada, så har det ju gått ganska långt i belastningen på kroppen. Och om det har gått ganska långt och den ledbandet är belastat, så har det ju säkert spridit trycket till massa andra olika ställen, så det sätter ju fast i foten och i höften och så. Då har du ett exempel där det inte finns så mycket psykisk belastning. Det finns inte så mycket belastning på kroppen som varit länge. Eller hur? Om du tar något annat exempel som finns, som kanske lättare att förklara utifrån. Säg att man har en komplex situation på kvinnor. Som jag tror jag satt i några. Cary Grant, han hade det. Han hade det jättesvårt med hur han såg fram. Han var hållen konstigt. Han hade svårt sätt att se på kvinnor. Han var ju jättevacker. En amerikansk skådespelare. Och han kom aldrig riktigt över det. Så att då, om han har haft samma typ som han brottas med. Nu var inte det ett läkningsproblem som kanske finns än vi tycker. Alltså som har med läkning att göra. Men det är ett exempel på att man kan ha ett komplex relation till någonting som finns. Som är väldigt naturligt. Kvinnor. Så, det finns 50% kvinnor i världen. Och om man inte kommer över det, så blir det en laddning i kroppen som är konstig. Alltså precis som jag är allergisk mot, jag är rädd för hästar. Det är jag ju också. Därför att jag föll av en häst. Och hästar är farliga. För att de är rädda för oss människor. Om jag då visar en häst, att om jag kommer till en massa hästar så visar jag att jag är rädd för hästarna, då kommer hästarna att ta upp det. Eller hur? Det blir konstigt. Om du är trygg med hästar så blir det annorlunda. Fast du kan ju, visst har du fått en häst över i alla fall. Fast du är vanlig hästar.
Ja, ja.
Ja. Så det är inget att leka med.
Men då ser du bevis på att din tes om att hästar är farligast.
Nej, men det, de kanske inte är det. Men
de kan ju bli rädda för andra saker och så råkar man stå i vägen för att de upplever inte en själv som så farlig.
Exakt. Mm. Och det är samma. Så att man måste förstå att kroppen är levande och vi skickar ut signaler hela tiden. Så att om jag är så beroende på vad är det för någonting man ska läka.
Men egentligen en jätteviktig poäng som du har. Alltså, vi har ju separerat våra tankar, känslor och upplevelser från vår fysiska kropp. Vi tänker att det här är två olika saker. Och om du tar från ett fascia perspektiv eller från den levande kroppens perspektiv så finns det inget olika här utan det är samma sak. Det var ett jättebra exempel med just den här 10-åriga pojkens skada är ju fortfarande väldigt färsk. Det är så här, jag ramlade och slog mig och nu vart det bra igen. Hopp, shopp, och så är det klart egentligen. Och det är mycket så när man behandlar djur också att ja men oj, ont, frisk, kanon, då går vi dit istället. Ja. Medans om du tar till exempel då en långvarig huvudvärk, en långvarig ryggvärk, en långvarig problem, så blir den kopplad till det jag gjorde när jag hade det jag tänkte när jag hade det, och så blir det ganska, det kan bli ganska lång, det kan bli ett vanemönster, ett tankemönster förknippat med den skadan också, så det sitter ihop mycket mer än vad vi faktiskt tror, och då kan det ju vara, släpper du det fysiska så kanske också måste släppa det psykiska också.
Exakt, och det som är svårt att förstå där, det är att eftersom vi har separerat så mycket av kropp och upplevelser. Att ett exempel som jag tror jag visade, jag skickade till dig Axel. Det var en kvinna som hade vänt upp och ner på en stol. Och sen satt en liten flicka på den, en tvååring. Och sen så finns man kan ha en sån här berg- och dalbana som är på tv. Och så sen så sitter de med den här flickan. Och så kör de berg- och dalbanan. Och så sen så skakar hon på den här stolen fram och tillbaka. Och tjejen är ju bara så här, att hon åker berg- och dalbana på en stol. Och då ser man hur mycket, hon var ju berg- och dalbana på riktigt. Och då ser man hur, och det är klart att när man är uppe där så ser man, oh shit, nu är det utför. Då är man ju där, alltså på riktigt. Och det upplever kroppen. Så att, jag tror att det är mera att se på hur mycket kan man släppa. Och har man hållit på med saker och ting som är destruktivt i upplevelser så blir det till slut för jobbigt för kroppen. Mm. Det är inte ens roligt. Så det är ett sätt att se på en förklaring på varför läkprocessen kan ta lång tid. Eller någon annan som jag hade som sa att min kropp gör inte som jag vill. Jaha. Så, men min kropp, det är fel på min kropp, det är fel på dig, så. Det är inte din kropp det är fel. Du är fel på. Det blir samma sak. Eller hur? Man kan inte separera kroppen och livet. Det blir jättekonstigt.
Nej, men så egentligen som du tar den här kvinnan då, det här exemplet då, som vi fick på frågan. Så har du haft problem i 40-55 år. Då är det ganska mycket kopplat till det problemet. Förutom just den här smärtan i ryggen. Som det är fallet. Det finns ju mycket som är kopplat till det. Alla ögonblick av det i livet under den tiden har ju varit, där har den här verken varit med i. Och det är väl kanske det första man behöver förstå eller ta sig an, att det faktiskt är mycket, det sitter ihop på ett annat sätt än vad vi tror.
Mm. Men om man ska se det rent fysiologiskt och vad det är som händer, så är det ju, alltså när det är en akut eller något sån här färsk skada, så blir det ju först den här förtätningen, förtjockningen i grundsubstansen som gör att allting börjar gå trögt. Och det trycker på nervreceptorer, och utav det så kommer det att bildas fler smärtreceptorer, så att det blir mer smärta så småningom, och man rör sig mindre och det tjocknar ännu mer. Mm. Och man rör sig ännu mindre därför att det gör ont, och så tjocknar det ännu mer. Eftersom lite rörelse gör att grundsubstansen tjocknar. Mm. Och hyaluronsyran tjocknar, så att säga. Så då, och ju tätare den flytande flödet blir, ju mindre flöde det blir, ju mer kollagen kommer det, så att säga, så småningom att börja bildas i det området. Och då börjar det bli en mycket tätare, liksom hårdare, fastare struktur.
Mm.
Och då, vilket gör att det blir, det tar tid att bilda den fibrosen, och det tar självklart lång tid för kroppen att forma om det sen, när man så att säga får bort orsaken till det. Så det är klart det tar lång tid att läka, för du måste ju börja få igång ett flöde i den här täta kollagenstrukturen då, som, alltså, ju mer kollagenstruktur ju mindre flöde får ju plats. Och om man då börjar få in lite flöde i det här, så tar det ju väldigt lång tid för kroppen sen. Det ska börja brytas ner kollagen, och det ska ombildas och omformas, och det är klart det tar tid. Och samtidigt så när man gör det, så börjar man använda andra delar av kroppen och balansera om sig, så man får kanske ont på andra ställen. Och så blir det förtätningar där så att säga, för att man överanstränger andra delar. Så att det rent fysiologiskt så tar det ju också lång tid att läka och omforma kroppen. Men jag säger inte att det inte går att få bort även fibroser, men man måste ju få igång en rörelse i den vävnaden så att säga.
Ja, där, alltså, från ett fascia-perspektiv så pratar vi mycket om att allting spelar roll. Alltså allting påverkar kroppen. Hur vi lever har en direkt påverkan på vårt flöde och vår struktur. Vi blir vad vi gör, vi blir vad vi äter, vi blir vad vi tänker och känner, vi blir miljön vi är i. Vi är också ett resultat av vad vi har varit med om. Och du och jag, Camilla, har varit intervjuade nyligen för en artikel, och då pratade vi om din artros som du har haft.
Mm.
Och tog upp det från som ett grundexempel på hur det kan gå. Alltså hur det kan bli. Först och främst var det kommer ifrån.
Mm.
Och sen vad det får för konsekvenser för livsstilen. Men sen när man ska bli av med det, hur man behöver förstå just var det kommer ifrån, hur man ska förändra livsstilen och vad man behöver göra utöver det för att få just det här att funka. Skulle du kunna berätta lite grann om det? För jag tycker det är en ganska bra process. För det tog ju lång tid, va? Det tog väl ja. 3-4 år?
Ja, alltså jag kan inte... Det är ju bara mina egna upplevelser, så att jag vet inte, det började någon gång i slutet av tonåren, 20-årsåldern, när jag började känna av höften. Rätt var det, när jag var ute och gick så låstes alltihopa, så jag fick liksom knixa till höften eller benet bakåt så att det liksom släppte. Och det här, då tänkte jag inte så mycket på det, men jag vet att jag tänkte, det här är ungefär som en hund som har HD, alltså höftledsdysplasi, att ledkulan, det känns som ledkulan hoppar lite ur skålen, så att skålen inte riktigt, alltså ledskålen inte riktigt funkar. Men som sagt, jag var i nedre 20-årsåldern eller övre tonåren någonstans, och sen, jag höll ju på med hästar, så att jag hade ju ramlat av hästar många gånger och sådär. Men så här när jag tänker tillbaka på, så var det säkert alla mina hästrelaterade olyckor som hade fått gjort att jag var sned. Så att det helt enkelt, det låste sig och det slet snett. Men då hade jag ju inte någon artros. Men sen, jag vet inte när det var, jag började känna av att jag fick så väldigt ont i höften. Om det 15 år sedan eller något sånt där. 10-15 år sedan. Och jag vet att jag blev röntgad och sa att jag hade måttlig artros. Och sen var det där bara värre. Så att jag fick ondare och ondare. Så att jag fick ju liksom en väldigt vaggande gång. Och haltade hela tiden. Men sen läste jag ju den här artikeln för ett antal år sedan. Jag kommer inte ihåg om det var 1920.
19, tror jag kom. Mm.
Och att... ledbrosket kunde läka, att det läkte lika fort som en muskelskada eller en skelettskada så att säga. Egentligen så läkte skelettskadorna långsammare. Och sen att man då skulle ta kollagen så att man hade tillräckligt med rätt aminosyror för att bygga nytt ledbrosk, nytt kollagen. Och sen att aminosyraprofilen då, som sagt, det var också en viktig, det var ju flera artiklar där, just att aminosyraprofilen i kollagen är helt annorlunda än vad den är i till exempel kött och mjölkprodukter. Så att man måste då se till att man får i sig kollagenaminosyrorna. Och då skulle man då se till att göra det samtidigt som man då utsatte leden för just den rörelse som en led ska utsättas för. Alltså kompression lätta, kompression lätta. Och att då en annan artikel också då, att den fibroblasterna som alltså producerar kollagen svarar på det här i ungefär i 10 minuter. Sen tröttnar de på stimulansen och sen måste de vila i 6 timmar. Och då sa ju den här Keith Barr som har skrivit om det här då, att kör ett program med 6 minuters träning och vila 6 timmar. 6 minuters träning, vila 6 timmar. Nu menar han inte vila så, men alltså att man kör 6 minuter träning. Alltså till exempel hoppa hopprep eller bara stå och hoppa. Mm. Om det nu gällde en höft eller ett knä. Han pratar om en knäskada då, vet jag. Så att då blir det ju liksom mera 6 minuters belastning utav den leden. Mm. Och sen så, ja, du rör dig som vanligt i 6 timmar eller sover eller vad du gör. Men, och sen så efter 6 timmars vila så var fibroblasterna redo igen att bilda nytt kollagen.
Och det här gjorde du varje dag?
Mm. Ja, varje dag, fast kanske inte exakt var sjätte timme. Jag var nog lite slarvig. Men alltså, vad jag kan säga nu, jag har ju försökt, däremot så tog jag ju kollagen väldigt mycket. Mm. Och sen så försökte jag ju hoppa då. Men jag har inte ont i höftleden längre. Den smärtan har försvunnit. Däremot så är ju fortfarande mitt högra ben svagare än det vänstra. För att jag har ett mönster att jag står på vänster ben och belastar det. Så att höger blir ju mindre belastat. Och det där sitter ju liksom i hjärnan på något vis. För att varje gång jag står så och tänker på det så vickar jag över och står på höger. Så att jag måste ju liksom aktivt, och det försöker jag också då, att träna till exempel i en trappa. Att träna att det är höger ben som ska ta belastningen och gå och liksom steg, så att jag inte går barnsteg upp för trappan, så att säga. För det gjorde jag förr. Jag kunde inte gå överhuvudtaget på använda höger benet på det viset, så att säga.
Alltså det finns ju fysiologi. Det är som, jag tror att den här hon läkaren som hade tittat på hur många som var felopererade efter förlossning. Mm. Det var ju jättemånga. Det var flera 100 000.
Mm.
Då har du också, om du är felopererad efter förlossning eller dödsbrucket och som man opererat eller lagade sitt ihop till fel, då får du ju något tryck, någon spänning i bäckenet också, vilket gör att bäckenet kan vara snedställt ofta.
Ja, jo, men precis. Det kan ju ha blivit värre efter
förlossningen. Ja, så det kan, så därför finns det andra saker som,
och
det är, som
är både kejsarsnitt och...
Ja. Ja. Men det som är intressant, det går ju då, det som är häftigt, och det går ju faktiskt att behandla kejsarsnitt. Mm. Det går ju att behandla sår.
Mm.
Men då måste man fokusera på att det är det man ska göra. Det går ju ändå att läka om. Och ska ha, alltså det är det som är så häftigt med kroppen. Det som jag tror att det är ett jättekonstigt sidospår, men man förstår hur mycket tankar spelar roll. Det finns ju en kar som han är forskare i, håller på med Alzheimer. Och det finns inga naturliga, Alzheimer finns inte i naturbefolkning. Så alltså de här blå zonerna som finns, de har lärts av Alzheimer. Och han är tysk och han har skrivit en bok som heter Den indoktrinerade hjärnan. Han har varit på några sådana här talkshows som fanns under våren. Därför han har tittat på det att när man har för mycket utav, i hippocampus så ombildas det hela tiden celler. Hela tiden. Även alltså alla människor så ombildas celler. Och de cellerna som finns i hippocampus, de håller på med tid. Alltså vad är viktigt? Nuet. Inte så. Alltså. Och det man mäter nu i Tyskland efter alla elände vi har haft, alltså både, det är ju rätt mycket elände vi har haft egentligen, alltså som inte har med någonting att göra egentligen, men med olika nedstängningar hit och dit fram och tillbaka, att nu är det många som inte har någon framtidstro längre. Och då ombildas inte de här cellerna. Och då kan man bli alltså lite dement. Eller man kan tappa framtidstro. Och det otäcka är att den här Alzheimer har ju varit förut oftast i äldre människor. Nu finns det Alzheimer som är på, alltså, dåligt minne på unga människor. Alltså yngre än oss.
Mycket stress också.
Ja, men
D-vitaminbrist.
Exakt. Och det han kom fram till egentligen, att att de som har jättemycket D-vitamin, och det är det alltså, det var jättemycket mer än vad vissa rekommenderar att man ska göra. Det var 15, alltså jättehöga värden D-vitamin. De har inte Alzheimer.
Nej.
Så, men om du bara ser att...
Det
att,
finns
att,
det mycket
att, om vi sa att ett annat sätt, hur lång tid tar det att läka? Varför tar läkning lång tid? Och då säger man att om man då tar... och det här är också svårt att förstå. Men om du tror på någonting, om du inte tror att det finns en framtid, så har han visat att det finns ingen framtid. Då kommer hjärnan att degenerera. Då finns det ingen roligt längre. Det finns inget trevligt. Så, och det där är också det svåra egentligen att se på. Att hur det är jättelätt att förstå det här om vi pratar om idrott. Ja, men jag visste, jag hade affirmerat att jag trodde att jag skulle bli VM-världsmästare. Jag hade affirmerat att vi ska vinna Premier League. Eller laget är i god form. Och då förstår man att tro är viktigt. Men på något sätt har vi inte förstått att tro är viktigt. Men här är det viktigt till och med ifrån hippocampus att vi slutar bilda celler om det inte finns tro. Så därför är det också viktigt vilken tid ska jag ha på mig att läka? Vad ska jag göra för någonting? Jag hade en kille som kom till mig nu för ett tag sedan. Och han hade ett jobb som var extremt stressigt. Alltså extremt stressigt. Och för 3 år sedan, det berättade han nu sist, för 3 år sedan funderade på om han verkligen skulle jobba med det jobbet. Fast han har ju satsat 5-6 år på det. Och då sa jag att problemet är att om jobbet är så viktigt att du jobbar 14-15 timmar per dygn när det är mycket jobb, men du inte tycker att det är riktigt roligt, men du ska prestera, så blir det ett väldigt konstigt tryck i kroppen. Det blir någonting som inte är roligt. Och så behandlade vi han, och jag hade Hanna som kom in och hjälpte mig att behandla släppartrycket som var i svalget, alltså i huvudet, eller i kraniet. Och sen så att, och det gick det lättare att andas, och så sen så åt han, gör nu saker som är lätt. Och så gjorde han en sak som var jätteroligt fast mycket press. Så det vart han dålig. Så vi måste förstå att allting vi är med om, är vi med om. Så att allting påverkar allting. Sen är frågan, varför, som jag pratade med Kristoffer Rubin när han berättade om när jag sa hur, han berättade om alla substanser som fanns runt läkning i en axel. Och alla
TGF-beta.
jag skrev upp alla signalsubstanser. Alltså det var ju, och han sa, kan gå fruktansvärt fort. Alltså det kan gå jättefort och det kan ta jättelång tid. Vad är det som avgör det? Och om man då sa, Pollack menar att det, han menar att det är vattens fjärde fas. Du måste ha energi. Vad är energi då? Är energi tro?
Ja, men det är så intressant, för jag tänkte på, vi har ju lätt att förstå att det är så när vi tittar på innovatörer, entreprenörer, företagsledare, visionärer. Alltså där kan vi se att Steve Jobs, han sa så här, jag vill ha en produkt som ingen vet vilken det är och ingen vet vad det är för någonting, men jag tänker ta fram den och ni ska tro på det. Och för att han kunde se någonting som inte fanns och som att det fanns. Alltså övertygelsen om vad man ska ta fram är så stark att man agerar som att det redan fanns. Då kan han få andra människor att tro på samma sak och då kan de människorna bygga det. Mm. Och det är så byggs alla moderna företag. Alla moderna företag är så här, jag ser en framtid som ni inte ser, den ser ut så här och exakt så här konkret kommer det vara när det här händer. Och nu ska jag övertyga er om att det är hit vi ska. Och så bygger man en känsla kring det och så tror alla på det och så går alla åt det hållet. Och det är exakt så där det funkar i kroppen också. Så det är exakt så där det funkar för oss också. Det är ju samma sak här, men jag ska springa ett maraton, som han den här sa, att jag ska springa ett maraton bara med näsandning. Ingen har någonsin gjort det förut. Och så sen så springer ett maraton, har tejpat igen munnen och visat att det går. Ja, det är klart det går.
Ja, Anders Olsson, han som är överläkare.
Ja, och så håller på med andning. Ja, och så sen, men då har ju tränat upp det. Och alltså, hur tränar man sig till att bli bra på någonting? Ja, men man tror någonstans att man ska dit och så sätter man upp ett mål och så pushar man sig till den nivån. Alltså, det här funkar ju för oss precis hela tiden i den världen. Men vi har svårt att ta det på allvar när det kommer till kroppen, att jag ska må så här i min kropp. Och det intressanta är att du kan faktiskt, om du tror det, så kan man nog bli frisk från det allra, allra mesta. Och det har man ju sett också case från folk som har blivit friska genom den inställningen, den tron. Men jag tror att det kräver att man ändrar bilden. För vi har ju en bild av hur allting ser ut. Och när vi pratar om fascia och levande kroppen så handlar det oftast om det. Att vilken bild har vi av kroppen? Men om kroppen lever istället. Och det som vi sa, det fanns 38 triljoner celler.
Ja,
någon har räknat allihopa.
Någon har räknat dem.
Ja, och det föds och dör celler precis hela tiden. Mm. Så kroppen ombildar sig precis hela tiden. Mm. Och allting kroppen rör sig precis hela tiden. Och som du sa med Pollacks forskning eller med uttaget med Oshmans forskning så pratar man mycket om att det är energi. Och var kommer energi ifrån? Ja, men från, har du mer energi om du är full av lust? Ja. Har du mer energi om du är full av inspiration? Ja. Så att där är ju också den här gränsen mellan den världen och den fysiska världen. Att du läker snabbare om du känner ett sug efter livet. Om du vill leva så läker du fortare än om du inte vill leva.
Om du tar att vi har 37 biljoner celler, biljarder celler var det. Och det är batterier, eller hur? Mm. Om du har autofagos då, så sen vi ska dö lite celler, då blir man ju låg.
Apoptos,
du har celldöd. Nu ska vi dö en massa celler. Då måste ju kroppen bli svagare. Det måste bli mindre energi.
Ja, fast samtidigt så är apoptos är ju en kontrollerad celldöd. Så den är ju bra. För då rensar ju kroppen bort sånt som till exempel cancerceller eller sånt som inte
ska vara. Det är för mycket ladd.
Så det är ju positivt. Och sen har du ju autofagi som vi pratar om, att då rensar kroppen till återvinning. Så att säga. Ta bort det som inte funkar och släng, och sen kan man återanvända vissa delar av cellen så att säga, till en ny cell. Mm. Det är mindre energikrävande. Men sen har du ju något som man kallar för nekros. Då är det ju liksom nedbrytning och död av, lite okontrollerad död av vävnad så att säga.
Och vi är med om allting
ja,
samtidigt.
Ja, vi är med om allting. Men apoptos är ju något positivt. Mm. Så. Men
tillbaka till det med läkningsbiten, alltså hur lång tid det tar och vad som påverkar läkning. Jag tror vi har svårt att förstå hur otroligt unika vi är i vår sammansättning. Mm. För att om du tar bilden av kroppen, så har vi en bild av kroppen som statisk eller stilla. Men egentligen så lever den hela tiden. Ja, och sen har vi en bild som säger att det är inte så stor skillnad mellan dig och mig, Hans. Vi är ju båda män. Visserligen olika åldrar, men vi är väl ungefär samma. Sådär. Båda är från Sverige och båda är vita och hit och dit och så. Fast där har vi sett att din och min livsstil är helt olika. Vilket gör att vår kropp hanteras på olika sätt. Vi har olika historik och bakgrund. Vilket gör att vi har varit med om olika saker och olika förhållningssätt till saker. Vi har olika förutsättningar rent genetiskt. Även om vi är far och son så har vi aktiverat och har olika genuppsättningar. För vi är olika. Du är ju min pappa, men jag har ju min mammas sida också. Så jag kan ju gener därifrån som inte du har och så vidare. Och bara där är vi väldigt, väldigt olika. Men sen har vi också pratat om alla de här störningarna. Då var inne på han Alzheimers forskarna som sa att det har hänt mycket saker de senaste åren. Och det är ju samma sak här, att det är mycket störningar runt omkring och vi reagerar på dem olika. Det kanske är så att du är jättekänslig för avgaser, men jag inte är det. Medan jag är jättekänslig för förorenat vatten, men du inte är det. Och jag tror vi måste förstå hur unika vi är även i förhållande till varandra när det också kommer till vår egen läkning. För det kan ju vara så att du är under en läkningsprocess, men just du är väldigt känslig för säg någon typ av strålning eller en viss typ av miljö eller en viss typ av ljud. Om du är i en miljö där du har den strålningen eller det ljudet eller den kemikalien i luften och så vidare, så kommer det i sin tur försvåra din läkning.
Mm. Det är ju inte bara en sak som sagt, utan det är ju så mycket som ska till för att kroppen ska läka, alla förutsättningar så att säga, och de är ju på sätt och vis olika för olika individer då. Men det finns ju vissa såna här grundbultar, och det är ju rätt näring, så att kroppen har rätt näring för att läka, alltså att cellerna kan, ämnesomsättningen fungerar, och sen att man sover tillräckligt, inte stressar och får sin djupsömn, så att man, kroppen får möjlighet att rensa och läka. Och sen som sagt, det prata om att man ska tänka positivt. Ja. Och det är lite samma sak som överhuvudtaget, att man, att man rör sig och använder kroppen så att man inte bara tynar bort. Det är det här man brukar säga, use it or lose it.
Så att, jag tror det blir viktigt också om man går till...
Det är samma sak med tanken, så att ja. Säga, att use it or lose it. Så att säga, om du måste tänka positivt, för att annars så tynar du bort.
Ett annat skift man behöver göra det är att gå från, vi pratade om tidigare, att gå från patient till aktör. Att man går ifrån att vara någon som passivt tar emot någon form av behandling eller hjälp eller stöd eller hit och dit, till att bli någon som aktivt är med i processen. Därför att du kan gå till världens bästa terapeut, världens bästa läkare, världens bästa, men om du inte själv är med i processen, så det finns ju ingen annan människa som kan känna åt dig. Och lär du dig känna åt dig själv, lär du dig veta vad som funkar för dig eller bli varse vad som faktiskt kan vara grejen här. Och ibland så vet man ju inte det, ibland får man fundera riktigt länge. Jag har varit sjuk själv nu ett tag och får fundera lite på varför är jag det. Och då kan det komma massa olika förklaringar, men en sak som jag funderar mycket på, det är att jag har förändrat min roll i livet ganska mycket de senaste åren, men jag har inte förändrat mina vanor. Och kommer förändra min roll i att jag blir pappa eller jag får ett större ansvar för jobbet eller vi tar olika steg och så vidare. Men jag inte förändrar mina vanor i att jag kanske tränar på ett visst sätt eller rör mig på ett visst sätt eller sover på ett visst sätt eller olika saker. Är det en förklaring till att man kanske inte är lika stark som man var förut?
Ja, eller kan det vara, eller kan det vara precis som jag sa med den andra killen, att det alltså trycket är för högt. Det alltså man egentligen är det så att man gör någonting en dag, sen är den dagen klar, sen kommer nästa dag, så gör man det man kan den dagen och sen är den klar. Det som jag tror vi har gjort i kulturen som har nu, som finns, det är först så är det ju rätt så mycket tryck, press på att man ska prestera saker och göra saker och ting. Det andra som är helt sjukt, det var att jag tänkte på, det var en, och det finns inte i österländsk kultur, det finns inte i Japan, det var ganska intressant med japanska. Jag satt och kollade på, när väl på Mytmärks och svensk kvalitet, alltså på total kvalitet, så det kom ju inte från Japan från början. Och i Japan har man väldigt mycket respekt för gamla människor. Mm. Alltså den som är gammal och gråhårig och den har levt länge. Och det är egentligen livet som ska lära en någonting som är intressant. Det är därför vi är, tycker om. Så att, men egentligen har vi gjort en totalt motsatt kultur, och det är väl det som Per kallar för framstegstron. Att egentligen så, det finns ingenting gammalt som är bra, utan allting nytt är bra. Mm. Det finns, men det är ju, det var som en kille jag, han som jag behandlade, han kände sig trygg när han var med sin morfar. Fast hans morfar var död. Alltså han kände samhörighet med morfar, för det var lugnt. Och han bodde uppe i fjällen, och han, så att om han skulle komma på ditt jobb, hur skulle han resonera då? Skulle han, han skulle gå därifrån. Nej, ja, men han är på ditt jobb. Hur skulle han vara på ditt jobb? Ja, han skulle vara cool, lugn. Precis. Varför stressar ni på? Varför gör ni så? Alltså, han var ju van på ett annat sätt. Så jag tror att det som vi har gjort, vi har skapat en kultur där man har, för det första som då med han med Alzheimer-killen, som har menat att vi är så separerade ifrån varann, så att det blir lite enahanda. Det var ju, det är inte länge sedan, min mamma, hon är född 34-35, hon upplevde ju när man bodde allihopa på en gård. Mm. När morfar, när man tog hand om släkten själv, och det var ingen belastning. Tydligen var min morfars pappa lite egen hände, men lite alltså svår. Men de hade ju respekt för dem. För de hade ju levt längre och gjort andra saker och sett andra saker. Så att jag tror att det är ganska fascinerande med folk som blir pensionärer eller som gör saker och ting, att de kan som sluta leva. Eller de är inte värd någonting, de är utanför. Varför har man gjort så? Det är ju, om du tittar på, jag tycker det var ganska intressant när min pappa var med er, du och Ivar, tänkte jag, vad intressant att han är sån, för sån var han när han var med mig. Alltså de har ett annat tålamod, ett annat sätt att se på saker och ting, ett annat sätt att, ja men, bryr inte om det. Det är så, alltså, de har ett annat sätt att göra saker och ting. Så att utifrån det så förstår man också att läkprocessen kan vara jättejobbig om man inte hittar framtids, alltså tron på vad man ska göra för någonting. Men sen finns det också processer som man kanske måste ändra. Alltså är det så att man är, hur många är glutenintoleranta? I USA fick man fram till att 90% reagerar på gluten. Tänk om det är 50% reagerar, och så tänk om vi är överkänsliga mot det. Och så äter man på det. Då får man ju chock i kroppen hela tiden. Hur många, om man skulle ta fram socker idag, skulle det godkänt, tror du?
Nej, socker är ju liksom, sen är det inte sagt att man kanske måste sluta helt, men man ska definitivt minska på, det är ju en stor del i läkprocessen, det är ju att minska på all processad mat. Alltså, ja. För all processad mat, det tillsätts så mycket
konstiga
så
saker.
Så mycket saker i maten plus socker. Som absolut inte behövs. Mm. Alltså, om man står och tittar på en innehållsförteckning så kan du kan inte äta någonting utav allt som är processat. Mm. Utan det är rena råvaror.
Jag skulle köpa glass igår.
Det går inte.
Och så gick jag och kollade på varenda paket och jag hittade ingenting som innehöll glass.
Nej,
alltså glass för mig det är grädde och kanske mjölk och så är det ägg och så är det socker.
Ja, grädde och ägg. Och
det fanns ingenting
som
hade det. Nej, det var skummjölkspulver och modifierad stärkelse.
Ja, och det är så hydroxypropylencellulosa.
Jag hittade en som nästan skulle kunna godkännas som glass.
Men det är till att göra egen glass utav grädde och ägg helt enkelt. Mm. Okej, det är ju bättre att ha i lite socker eller honung i, för du äter inte kanske så jätteofta ändå, men att ta det någon gång ibland, men däremot alla sötningsmedel. Och så överallt så står det inget tillsatt socker och så är det sötningsmedel istället.
Mm.
Och de där sötningsmedlen är ju 10 gånger värre än socker, så att jag tror så behöver inte pula i sig socker varje dag, men att ta egen gjord glass någon gång ibland, det kan väl vara en liten.
Men tillbaka till själva läkningsprocessen då och tålamodet här, för det hänger ju ihop med allting vi har pratat om nu, därför det gäller att förstå hur mycket störningar det faktiskt är där ute, och det gör ju att det tar, att det kan ta längre tid. För du är inte säker att hitta vad just du är känslig med. Men det betyder inte att man ska ge upp och kasta in handduken, eller hur?
Nej, och det är ju samma sak. Eftersom jag behandlar mycket hästar, så folk, om det inte har löst problemet på ett par, tre behandlingar, så ger folk upp. Men, och det är likadant med folk. Men det är ju som jag säger, om kroppen har omformat sig och bildat liksom en stabilare struktur med mycket kollagen, du får ett mindre flöde genom den vävnaden, då tar det tid att för kroppen att, alltså kollagen har en omsättningstid på 1-1,5 år, så inte i alla vävnader men i många vävnader. Så att det tar ju tid för kroppen att bryta ner och bilda om och göra om den. Och då krävs det ju inte bara att man, alltså det krävs ju att orsaken till att det har blivit så här tas bort. Alltså om man nu var sned, så att man får behandling för att man är sned. Men samtidigt då så kommer det ju att ombelasta vävnader. Så att du måste ju liksom hela tiden upprätthålla dels en rörelse och ett flöde i det här som har varit still i 40 år. Och som har varit helt stängt så att säga i 40 år. Där måste du ju hela tiden påminna om att det och liksom få igång det här flödet i den vävnaden.
Mm. Men jag tror att en sak som är smart att göra är ju att faktiskt föra anteckningar och föra dagbok. Därför att man glömmer ofta bort också hur man mådde för några veckor sedan.
Ja.
När vi gjorde vår Frozen Shoulder-studie frågade vi folk hur de sov.
Mm.
Och då kunde folk säga att jag sover jättedåligt. Och sen veckan efter, så hur sover jag? Jag sover alltid bra. För de som glömt bort att de sov dåligt. Ja. Så att, och det gäller att se de här, ibland är det små förbättringar, men det blir alltid förbättringar. Mm. Och det, att se just den utvecklingen är viktig. Jag minns när jag var 14 år så sa min pappa så att nu ska du få en uppgift. Varje dag så ska du skriva ner 3 roliga saker och en sak du har lärt dig. Och så gjorde jag det i 73 dagar. Och jag märkte att det händer någonting med när man börjar lägga märke till det.
Mm.
tre roliga saker, någonting man lärt sig. Så man ser att det finns en utveckling hela tiden. Det andra tror man kan fundera över är vår uppfattning på tid. För att vi har en tendens att saker tar tid, men vi vill ha resultaten nu.
Om
du har haft ont i 40-55 år och så sen så tar det 5 år att bli bra, då är väl det helt fantastiskt egentligen. Mm. Alltså 5 år är inte så lång tid.
Nej.
Men vi tänker som att 5 år är en evighet. Och så sen säger någon, ja, de senaste åren har bara flugit förbi.
Mm.
Fast ett år är inte så jättelång tid.
Nej, och sen framförallt så måste man ju då tänka på att det är inte bara att gå iväg till en terapeut och få en behandling och bli fixad. Utan du måste lägga ner massor med jobb själv på den läkprocessen. Du måste ändra din livsstil, så att säga. Du kanske måste ändra din kost. Du måste se till att tarmfloran är tipptopp. Du måste göra vissa rörelseövningar. Alltså och du måste se till att sova. Du måste se till att stressa av, men, och inte äta en massa strunt. Så att det är liksom en tung bit. Det kan vara jobbigt, för att man måste själv vara aktiv i den läkprocessen. Man kan inte bara överlåta till någon annan, vilket man ofta gör när man går till en vårdcentral till exempel. Ja, men fixa, ge mig ett läkemedel så att jag slipper det här.
Det krävs tålamod helt enkelt.
Ja.